we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det, vi axlar den rollen, så att jag är trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Efter en lång höst är nu Rögle ett topp 6 lag som ju alla, tror jag, i Hockeysverige förväntat sig från början. Det tog tid. Nu är ju den stora frågan, kommer Rögle hålla sig kvar där? Daniel Roth, Linus Hallin, Mattias Hjelm kanske kommer att svara på den frågan, vad vi tror. Men framförallt så har vi mycket annat vi ska försöka svara på. Hur har veckan varit för er?
Den har varit bra, tycker jag. Absolut. Jag har redan hunnit med att hänga i Catena Arena och kika på träningar 2 dagar. Så att, jag har en hel del matnyttigt med mig i ryggsäcken till alla lyssnare.
Du då, Daniel?
Fint. Mår fint.
Fint.
Jag har inte varit så mycket i Catena, men jag har samlat på mig lite tankar och idéer och ett nytt nummer. Vi ska ju höra dig briljera igen. Ja.
Oh, det är ju mitt favoritsegment i Röglepodden. Det är sedan gammalt.
Det är inte så att du bara vill stå och prata om nummer hela avsnittet.
Jo, där, jo, alltså. Jo. Nej. Eller hur, Linus?
Ja, nej, men absolut. Det har ni gaddat ihop den här veckan också. Du har fått förhandsinfo, så du kan väl bara dra alla nummer nu direkt, så kan vi ju skippa segmentet.
Gaddat ihop, alltså vi kommer ihåg hur det var förra veckan.
Har du ska vi hålla den som en cliffhanger till senare, eller?
Hur det var förra veckan?
Ja.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra.
Nej, nu river vi av det plåstret direkt, tycker jag.
Det finns inga plåster.
Nej, det är inget som gör ont här.
Nej.
Vi bara undrar och är nyfikna. Linus, har du pluggat någon Rögle historia?
Får vi glädjas med dina kollegor, Linus?
Jag har däremot fått väldigt mycket reaktioner på förra veckans avsnitt på sociala medier och även via mejlen. Men jag känner att jag har våra lyssnare i ryggen, för de var väldigt övertygade om samma sak som jag var förra veckan där, att det här var riggat.
Nej. Så jobbar vi inte.
Nej, ska vi inte göra så här? Det är ändå någon typ av Rögle historia som skrevs förra veckan i Röglepodden, när jag lyckades liksom arbeta fram namn. Ska vi inte lyssna på hur det lät då? Linus?
Jo, låt oss.
Sami. Ja, vad var det nu?
Kom igen, Adrian.
Är det inte någon sån där finska lejon eller någonting? Något namn som påminner om Sami Lejon.
Leinonen!
Sami Leinonen!
Vad är det som händer?
Ja, det var ju synd igen att du inte kunde ta
två den. Två lika i, klart han får den. Har vi en sista gissning? Nu har du ju fast slim matchbollen igen.
Ja, men hur långt tillbaka ska vi gå?
Ja, du får gå till 65.
65. Får man dra till med någon sån här bara... Vad som helst.
Ja, för det.
Alltså, det måste ju vara någon i Rögles historia som har haft något av Sveriges vanligaste efternamn som har spelat.
Mm.
Det är bara en massa konstiga namn hela tiden.
Du går den vägen nu. Alltså.
Ja. Ja, men det måste finnas någon som heter Andersson, Pettersson. Ja, Pelle Svensson har vi pratat om. Andersson eller Pettersson måste ju finnas med.
Ja, kör.
Jag chansar på Pettersson.
Det är rätt.
Pettersson.
Ja.
Ja, men vad är det som händer?
Men du måste nog sätta någonting till för att jag ska kunna godkänna.
Ja, men vilken generation tillhör han?
Ja, det är 60-70-talet.
60-70, då är han, det är ett antal decennier sedan. Generationen ovanför oss hade ju vissa namn som de alltid hette. Pettersson.
Kör nu.
Tommy.
Det är rätt.
Lita.
Han slår ju matchbollen.
Yes!
Tommy Stickan Pettersson.
Stickan känner ju alla till.
Det här är inte sant. Har ni gaddat ihop här innan avsnittet?
Godde du inte den, Linus?
Ni måste ha gaddat ihop det.
Tommy Stickan Pettersson.
Hjälman dominerar här i vilt.
Det här måste vara riggat, annars är det värsta jag varit med om i den här poddstudien. Att du lyckas verka fram Tommy Stickan Pettersson från ingenting.
Och Sami Leinonen.
Tommy Stickan har gjort det. Verka fram ur ingenting.
Ja, ur ingenting. Jag gissar på ett vanligt svenskt efternamn. Det ska ju inte gå. Ja. Jag får ge dig denna hjälm. Det gjorde du bra.
Du får ta nya tag nästa vecka.
Ja, det får jag faktiskt göra. Jag vet inte om jag kan hämta mig till nästa vecka bara.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, Tommy Stickan Pettersson och Sami Leinonen, det är två självklara namn i den grönvita historien.
I alla fall nu och för all framtid, känns det som.
Verkligen. Nej, gott jobbat. Vi ser vad du kan på dagens nummer igen.
Ja, får vi någon sån här förhandstanke på vilket nummer det är?
Information, tänkte du säga.
Så man kan försöka fundera ut på vilka som skulle kunna finnas bakåt i historien.
Ja, men varför inte damma av nummer 18 idag?
Då vet vi.
Och förra veckan sa ju även Daniel att när du stod och gissade på Sami Leinonen att han lovade att han skulle stå på händer om du kunde verka fram det namnet. Så att den ska vi väl också inkassera innan avsnittet är slut,
eller? Ja, nej, Daniel, inte gå på vatten men går på händer.
Ett mycket oklokt beslut av dig faktiskt, Daniel, med tanke på att du visste att han skulle komma fram till det. Och ändå ska du ställa dig på händer här i studion.
Vi får se. Jag tycker det är sjukt imponerande att det satt en liten gosse upp i Västmanland och hade stenkoll på en floppande finsk back i Rögles Division 1-lag som var under all kritik i mitten på 90-talet. Det är hatten av alltså.
Ja, det är det. Ja, det var en njutbar stund förra veckan.
Mm. Ja, det var det.
Vi hade kul.
Det var roligt.
Det var roligt. Framförallt dina reaktioner, Linus.
Mm.
Mycket kul.
Mm. Jag har skrattat gott åt dem i efterhand.
Ja. Det är många som har gjort det.
Ja. Vi släpper det nu och så går vi in på väsentligheterna innan veckans nummer. För Rögle är topp 6. Vi ska också igenom en träningsrapport med dig, Linus, inför veckans matcher mot Linköping först, men sen också ett derby igen mot Malmö på hemmais för Rögle då. Det har varit spelare som försvunnit, i alla fall en. Och det finns en del spaningar. Vi ska också prata lite målvakter igen. Det är ju spännande.
Mm.
Jag skrattar lite där. Ja, ni kommer att förstå varför sen längre fram. Ja, och ni har ju också några frågor och det finns som alltid en del att ta upp här i Röglepodden.
Låter som ett späckat avsnitt.
Precis. Topp 6 då. Rögle vann ju faktiskt, körde ju över Timrå borta först och sen tog den där tunga skalpen också i Oskarshamn och det är inte lätt i det här läget. Så vad har ni för samlade intryck nu när Rögle är topp 6?
Samlade intrycken är väl att det här laget har, som alla som lyssnar vet, pendlat väldigt mycket upp och ner under säsongen. Man har trott att de har varit på väg mot någonting i vissa perioder för att sen vända neråt igen med både formkurva och resultat. Men den senaste tiden känns det som att det finns någon slags platå, någon grund som laget har kunnat stå på nu och luta sig lite mot som man kanske inte har haft innan under säsongen. Som gör att de har kunnat plocka poäng i stridström under en ganska lång tidsperiod egentligen från där runt jul och framåt. Så att, och det, när man även lyssnar till både spelare och tränare så säger alla samma sak, att det här med defensiven, strukturen, det som är tråkigt att säga men sjukt viktigt nu. De tycker i alla fall att det börjar sitta nu och det syns ju under långa stunder i alla fall.
Man har väl börjat hitta någon slags jämnhet får man väl säga. Att det pendlar inte lika mycket. Det är inte riktigt lika oförutsägbart längre kanske. De har väl under ganska lång tid nu haft någon riktning i alla fall. Om man undantar den av blytunga första tiden. Tycker vi fortfarande inte att de är, när de blir riktigt testade av de två, tre kanske bästa lagen, så, eller två bästa lagen, så där är de kanske inte, men de har gett sig någon slags chans att vinna de flesta andra matcher. Samtidigt som Timrå som hade en väldigt pigg och intressant start på säsongen kanske lite börjar se ut som den nykomling, eller den färsking man är. Liksom, att, de har gjort det bra men de är fortfarande färska liksom, och det är ju sällan den trenden bara fortsätter att rusa hela säsongen. Så att, ja, det ser väl ut som att det är en sjätteplats och bråka kring. Och det är fortfarande ganska mycket matcher kvar.
Ändå lite återhållsamt där och inte skjuta upp Rögle i någon slags superform och mega resultat utifrån motståndet då. Men jag vill lägga till här då att det här var ju faktiskt utan tre riktiga nyckelspelare, Dennis Everberg, Daniel Saar, Anton Bengtsson, att ändå göra de här två borta segrarna. Dessutom med vetskapen om att Rögle har varit blekt, mycket blekt, så blekt att man nästan kan se igenom på borta is fram till det här.
Man aktar väl också sig för att ta till liksom några stora superlativ och liksom den ena eller den andra riktningen med tanke på hur säsongen sett ut för Rögle. Nu tycker jag dock att den här trenden har pågått en ganska lång tid för att kunna konstatera vissa saker. Det är ju att det du säger igen, när Bengtsson och Saar faller ifrån, det har varit fler som varit borta också ju. Att man ändå lyckas prestera på den nivån talar just för att spelarna känner sig mer trygga i de här grunderna i det defensiva arbetet, vem som ska åka var vid vilka tillfällen, allt det här som man har sett ganska tydligt att det har varit hönskottsaktigt tidigare under säsongen. Jag tycker att grunderna som Rögle visar upp är på en nästa nivå, men jag aktar mig ändå för att säga att det har vänt helt och hållet för Rögle. Nu kommer de bara springa upp till tabellen och liksom lyfta inför slutspelet, för att man är ändå lite tänker efter lite där, för att de har pendlat väldigt mycket fram och tillbaka.
Man behöver ju se dem sätta ihop någon slags längre streak av starka prestationer innan man kan prata i de termerna. Men det är väl klart att det är väl allt fler som har lite mer att lägga på bordet. Tony Sund, som du skrev idag, Linus, har ju liksom vänt sin horribla liksom leveranskurva. Jag intervjuade själv Wojtek Morsik förra veckan. En annan som ser lite stadigare ut. Och så kan man ju fortsätta gå igenom truppen. Och man ser att det är ganska många som är på någon slags helt okej nivå. Och tillsammans så presterar de till att börja med liksom ett försvarsspel som ger dem chansen på ett lite annat sätt än i början där. Man riktigt kunde ställa klockan alls efter dem.
Men jag skulle ändå vilja ge dem att Rögle har jobbat sig upp ur det jobbiga läget trots de här tunga skador de har haft längs vägen. Och jag tror att det bör vara så att när man då kommit bort från det här jobbiga bottenträsket, de var ju inte riktigt hela vägen ner men ändå inblandade i det, så kan man ju spela med annan känsla nu. Det är inte det här att vi som ska vara ett topplag, vi är här nere och harvar. Man kan ju släppa det bakom sig. Det borde ju göra några procent bättre prestation bara det, tror jag.
Jo, det tror jag också. Det, jag tycker man kan se ganska mycket kroppsspråk. Adam Tambellini till exempel i början av säsongen, laget skrek efter vägvisare, någon som kunde peka ut en riktning och vara stabil för dem. Han är verkligen en sån som har gått i bräschen och i en omgivning som är stark. Man har hittat lite backporn och några kedjor och en klang i målet sista veckan här som har varit jättebra. Men det är inte mer än en vecka sedan vi stod här i studion och jag pratade själv om att man vet liksom inte riktigt. Vi pratade just inför den här Timrå-matchen. Det kan vara 0-2 efter 10 minuter. Det kan vara 2-0 till Timrå. Liksom. Så det är ju två prestationer sen dess liksom, och Timrå var ju ruggigt bleka i den matchen, så att men det är väl som Linus sa, man väl aktar väl sig för att dra för stora växlar av två segrar här.
Nu nämnde ju du Kalle Klang, han står med lite längre ner på vår whiteboard-tavla, men det kanske är läge redan här att nämna någonting om Kalle Klang, för jag gjorde ju matchen när de var uppe i Timrå och skulle ju intervjua Kalle Klang efteråt som höll nollan. Och man ska ju vara beredd på alla slags svar när det kommer från spelare i allmänhet. Och kanske en sån som Kalle Klang i synnerhet. Det han bara pang drog ut mot mig fick ju mig att brista ut i ett garv helt enkelt i intervjun. Ska vi lyssna på hur det lät?
Absolut,
gör det.
Du var bara stängt ikväll. Ja, men så var det. Det var hämta lite inspiration från, behövde bara läsa rubriken på Rögle-podden igår så fick man ju inspiration så direkt. Det var skönt att få tysta ner lite.
Man kan finna inspiration i sånt också.
Ja, absolut. All kritik kan man få gott av. Så, det var skönt.
Så kan det alltså vara att Rögle-podden gav Kalle Klang inspiration till hans nolla.
Bra, vi är angelägna och kan hjälpa till där det behövs. Säg till om ni behöver hjälp i trädgården och kan Hjelm komma och hjälpa till.
Så funkar det med vinnarskallar. Alltså de har ju, jag lyssnade på en dokumentär på, som Radiosporten har gjort om Petter Northug till exempel. Norska gamla skidåkaren som hade en unik förmåga att vända allting till bränsle för sig själv och satt upp bilder på svenska motståndare liksom i badrummet för att jobba igång sig själv varje morgon. Kalle Klang har ju också sånt där vinnarpsyke, så ser han någonting som kan trigga igång honom på något sätt så tar han ju verkligen den chansen.
Och det har han gjort, för Kalle Klang har varit riktigt bra i flera matcher.
Ja, definitivt. Han var bra redan i den här HV-matchen när han var sekunder ifrån att hålla nollan. Så om jag har sett rätt så jag tror han fick 3 matcher i sträck en gång för säsongen i slutspelet. Han fick 2 matcher mot Oskarshamn och den första mot Färjestad i semifinalen. Och nu har han stått 3 raka seriematcher i SHL för första gången. Så står han imorgon också mot Linköping, så är det första gången han står 4 rad.
Med andra ord, målvaktsspelet har blivit bättre.
Ja, det vi ska väl akta oss där också. Det får väl kanske...
Vi lägger på oss livremmar och hängslen och allting.
Nej, men vi pratade om det för en vecka sedan. Att det är tajt där nu. Alltså. Och så att liksom det är kanske 51-49 till Klang. Klang har ju verkligen gett tränarna någonting att fundera på här. Det är ju verkligen han som har satt sig i förarsätet i matchen med honom och Ryfalk.
Vi kanske ska lägga en rubrik i veckans avsnitt. Den positiva målvaktsstatistiken.
Vad ska hända då?
Ja, jag är lite nyfiken på att få Klangs kommentar till det.
Nej, men alltså det man kan säga är också att förra veckan pratade vi också om vad beror det på då att Rögles målvakter har under säsongen haft en svagare statistik, och då pratar vi just om det här med försvarsspelet, vad får de för typ av avslut på sig och allt sånt där. Och Cam Abbott, jag gjorde en intervju med honom igår tisdag, och då sa han ju en mening som handlade just om det, att han tyckte att deras sätt att spela i egen zon nu har gett liksom målvakterna cleaner looks, som man säger på engelska då, alltså bättre sikt, lite liksom mer fördelaktigt sätt att arbeta för att kunna rädda fler puckar helt enkelt. Så det är också en parameter som ska vägas in kanske i helhetsbilden för målvakterna, att allt påverkar både när det är negativt och när det är positivt.
Men jämnheten speglas väl också. Du hade någon faktauppgift i den texten, Linus, var det en match på sista 9 eller sånt som Rögle kammat 0 i?
Jag tror det var, ja precis, 1 på 9 eller 1 på 10 som de har gått, alltså inte tagit några poäng ifrån. Och det var ju Växjö borta, den matchen där de var chanslösa.
Det indikerar ju också det vi pratade om, jämnheten, att de i lite större utsträckning ger sig själva chansen att vinna matcherna genom att spela någon slags försvarsspel tillsammans.
Och Kalle Klang var med på dagens träning också, Linus, det vill säga onsdags förmiddagens träning. Kalle Klang och Kristoffer Ryfalk och kanske någon mer.
Ja, det var några till. Ja. Jag lovar.
Ja, jag tänkte kanske främst på målvakter.
Samuel Jonsson var också med, målvakten från J20-laget. Han brukar ju vara där ibland och avlasta. Men i övrigt så är det Daniel Saar och Dennis Everberg som definitivt är borta i Rögle på grund av skador. Och det är väl allra högst sannolikt Samuel Jonsson också, för att han tränar under tisdagen. Och sen så var han borta på onsdagen, alltså dagen före match, och var inte alls på is. Så att det indikerar ju att det här tisdagstestet inte föll väl ut. Så att han spelar mot Linköping ser jag som väldigt långt borta. Brady Ferguson var tillbaka efter ett träningspass där han inte var med. Sen kan man ju verkligen också nämna att Anton Bengtsson var med och körde för fullt med resten av laget. Han agerade dock som extra spelare, extra forward, alternerade i en kedja och tränade inte i powerplay. Så det är en klar indikation på att det här var första testet för att se om Bengtsson kan göra comeback och i så fall när det kan ske. Så att det fanns lite matnyttigt vad gäller från valläget i alla fall. Och från medel.
Har du rent av hur de ställde upp kedjemässigt också?
Absolut. Det är inte så mycket nytt att snacka om där. Vi kan ju bara plöja igenom det snabbt. Wallind och Kapla, Sund och Engström, Lesund och Måsik och sen då Tom Villander och Oliver Kassesten som håller till i J20-laget. Tamblini, Larsson, Stolirnäs, Edström, Ferguson, Sandin, Sheen, Kasper och Oskar Pettersson och sen då Sjödin, Tarnström och Felix Nilsson. Och de kedjorna känner ni igen. Bengtsson då som alternerade forward tillsammans med Viggo Väinö, härligt namn, från J20-laget också som hade en, vad jag har förstått, framgångsrik helg nu när de var iväg på bortaturné.
Så är det på engelska, Viggo Väinö.
Viggo Väinö. Eller om de var på hemmaplan och spelade, det kommer jag inte ihåg. Men han har gått bra i J20-laget sista tiden i alla fall. Så är läget.
Ja, då vet vi det.
Man ser ju ibland hur de går förbi oss när man står i ishallen och väntar. Jag var där, måste ha varit i fredags kanske. Och då tycker jag att ren okulärbesiktning så ser ju Dennis Everberg ut och går normalt. Men Daniel Saar haltar som Everberg gjorde innan. Så att Everberg är mer normal promenadstil nu.
Ja, det bör ju med den här. Även om det inte har funnits någon klar tidsram så med Everberg så kanske det till och med kan närma sig någonting snart. För att när jag intervjuade honom för ett par tre veckor sedan så gav han ändå någon slags liten hint om att det kunde vara nära med en comeback redan då. Så att om man inte haltar nu så kanske det är en indikation på att han är på väg tillbaka.
Det är ju två matcher den här veckan. Som ligger framför, ja i alla fall ja, den här veckan. Inte fram till nästa onsdag kanske. Ja, det kanske det också. Spelar de nästa tisdag? Jag har inte kollat det.
Tror inte det.
Nej, då är det två matcher den här veckan oavsett om vi pratar till söndag eller till nästa podd. Mot Linköping hemma, mot Malmö hemma. Linköping först. Ett lag som genom åren ändå vållat en hel del besvär för Rögle. Oftast väldigt tajta matcher. Båda matcherna den här säsongen har gått till straffar.
Ja, och det är jag har en liten minispaning på Linköping. För det är så att Brock Little är skadad. Han är tillbaka på is vad jag har förstått. Men inte i spel för honom ett par veckor eller längre tid än så. Och det ska nog Rögle vara glada över. För att jag har fått en lyssnarfråga på Twitter som handlar om just Little och hans facit mot Rögle. Man har ju också en minnesbild, eller många minnesbilder, att han har dykt upp i protokollet massor av gånger.
Det har man faktiskt. Det känns som Brock Little alltid med i målprotokollet mot Rögle.
Ja, och det är Magnus som undrar hur många mål Brock Little har gjort i Ängelholm, att vi ska kolla upp hans facit. Men jag tänkte att jag kör alla matcher. Rögle har mött Linköping och Brock Little, det är sjunde säsongen totalt som han spelar mot Rögle i SHL den här säsongen. Och han har hunnit möta Rögle i 23 matcher. Och på dessa matcher har han gjort 29 poäng.
Nej,
det är sant.
Det är faktiskt ett overkligt facit. Och av de 29 poängen så är 17 mål.
Oj.
Det är faktiskt ett helt galet facit.
Det är, vilken spaning. Den är ju brutal.
Vi får tacka Magnus som kom med frågan. Det var vaket.
Ska vi ta fram din gamla idé från Powerplay eller Boxplay att vi borde punktmarkera. Rögle borde ju ställa sig och punktmarkera Brook Little eller har de vunnit alla matcher?
Definitivt. Detta talar ju väldigt mycket för klar fördel Rögle den här matchen.
Men det är två lite luriga matcher för både Malmö och också Jäckat Rögle. De var i Ängelholm och vann i början av säsongen lite rättvist då. Så det är två lite så här boogie-team är kanske töj, men Linköping känns ju lite boogie-team om det finns ett sånt i SHL.
Ja, och borta mot Malmö så, om vi återvänder till Malmö, så hade ju Rögle också svårt. Man vände väl i tredje perioden där, om jag tar det rätt ur minnet.
Så var det.
Ja, de har ju förlorat några derbyn i Ängelholm också de senaste säsongerna, känns det som. Så att samtidigt är ju Malmö just nu inte alls bra.
Ja, exakt, det har runnit mycket vatten under broarna sen det första derbyt och även sen det andra. Och Rögle har ju nu klättrat som vi har pratat om medan Malmö är kvar längst ner i botten och ganska få ljusglimtar.
Nej, med tanke på Malmös tabellplacering och att det är därmed rent statistiskt 50% möjlighet att de spelar allsvenska nästa år, så kan det faktiskt vara sista derbyt på ett tag om Malmö skulle åka ur till och med.
Ja, och det känns som att det hade blivit tråkiga grundserier att följa utan Skånederbyn i så fall.
Ja, verkligen.
Det är inte säkert att alla lyssnare håller med, men jag är ganska över. Jag tror att vi är rörande överens i studion om det i alla fall.
Oh ja. Jag, bara en liten sak då. Det är ju många som resonerar så då att ja, men Malmö är redan dedikerade att spela negativt, vad säger man? Playout, eller vad heter det?
Ja, typ.
Ja. och även i det sammanhanget att ja, men då åker Malmö. Men ja, det skulle inte förvåna mig att Malmö som gjort en kass säsong, när det väl är ett kval då om att hålla sig kvar, faktiskt står där med vinnarflaggan. Jag ser det inte som... Det är klart att det inte är uteslutet att det blir fler derby nästa säsong, men jag är nästan så att jag till och med tror det.
Statistiskt har det väl säkert visat sig genom att det laget som länge har varit inställt på kval och kunnat förbereda sig för det länge har när väl kvalet börjar och kanske i vissa fall haft en fördel på dem som har trillat dit precis i slutet och inte hunnit förbereda sig. Så det skulle väl möjligtvis kunna tala för Malmö. Sen finns det inte mycket annat, får man väl säga, som talar för det, din teori.
Nej, men ponera, nu ska vi inte fastna i det här, men ponera att det blir HV71. Är det så mycket mer som talar för att HV kommer att slå Malmö? Sådär. Eller något annat av de lagen där, om det blir Brynäs, kommer de att slå Malmö som de fick storstryk med i första matchen nere? Sådär. Jag är sådär säker på att Malmö åker ur faktiskt.
Ja, men samtidigt, alltså HV...
Och blir det Luleå, då kanske Luleå klarar sig.
Men ja, alltså HV behöver verkligen vakna nu om de ska undvika det här kvalet. Alltså man har ju tänkt hela säsongen att det måste lyfta för dem snart. Det måste hända någonting för att de har så liksom stark trupp på pappret och det måste finnas kapacitet i Tedenby och gänget och liksom lyfta dem ett hack. Men de är 8 poäng bakom, visserligen med en match mindre spelad. 8 poäng bakom Luleå nu och matcherna rinner iväg och rinner ifrån.
Nej, de är ju tyvärr nästan lika klappkassa som Malmö. Så att det blir nog de två i bottenfinalen, tyvärr.
Vi släpper den kommande bottenfinalen. Det är ändå en bra bit kvar till dess. Och tillbaka till Rögle. För det har ju faktiskt varit så att en spelare försvunnit nu. Lukas Glock. Inte kvar, utan nu mer i Schweiz.
Ja, med facit i hand så hade vi ett intressant resonemang vi hade här förra veckan när vi pratade om det. Det är någonting som inte stämmer och det visade sig ganska snabbt att vi fick bekräftelse av både fram- och baklänges på det. Eller hur, Linus?
Ja, det var ju något som skavde där när han såg ut att gå som extra back inför Timrå-matchen och det kändes liksom inte... Det kändes inte rätt. Det kändes som det var liksom andra grejer som spelade in i sättet Rögle ställde upp på den träningen förra veckan och mycket riktigt så fanns han ju inte med i truppen och redan då så fattar man ju att okej, nu oddsen på att han har gått och blivit sjuk här fram till match kändes ju ganska höga, så att det var något i görningen då fattar man ju ganska fort, och sen redan samma kväll så började sippra ut schweiziska medieuppgifter att han var klar för, vad var det, Lugano?
Ja.
Och korrekt. Precis så var det ju. Så att nej, Rögle, den här värvningen som vi också pratade om förra veckan, som skulle lyfta Rögle och vara en toppback för dem, kanske i hela ligan, blev ju i slutändan en flopp.
Ja, det får man verkligen säga. Om löne, liksom uppgifterna som jag har hört stämmer, så förstår jag att de släppte iväg honom. Men jag pratade lite med och intervjuade Chris Abbott redan, det måste ha varit i fredags, va? Dagen efter den här Timrå-matchen, när de bekräftade att han skulle lämna, så fick jag ju ställa frågor om det här, att det är ju faktiskt det fjärde nyförvärvet som man har fått bryta med, eller brutit med i förtid efter Niederbach, Kim Rosdahl och ASS-tränaren Lasse Johansson. Finns i en artikel
på hd.se.
Bra igen. Där Chris pratar om självkritik och lite självrannsakan. Och även varför han inte riktigt, de inte riktigt fick klock till att lyfta.
Vi måste stanna någon sekund vid det ändå. För det är ju ganska anmärkningsvärt den här säsongen. Att man redan nu har gjort sig av med 4 värvningar. Det är ju klart underbetyg till Chris Abbott. Jag fattar ju att det kan inte bli träff på alla. Det är inte Oskarshamns status på träffbilden här. Men ändå,
Eller Växjö.
Ska man vara ett topplag, så får det ju inte vara så här många missar. Någonstans har det brustit i scoutingen.
Jo, det är då. Det är väl en av anledningarna till att laget har haft det mini-helvetet som de har haft under hösten. Att det satt inte ihop och det funkar inte överallt. Och det var lite fel här och var, och det är väl något fel som liksom kanske fortfarande är ett tomrum i truppen, som liksom positioner som aldrig blev tillsatta, och några som blev tillsatta av spelare som kanske inte har lyft heller. Så att, det är ett rekryteringsarbete som faktiskt måste utvärderas, för att det är ju inte liksom på den nivån som de kräver mycket annat. Som de har lagt upp ribban, där är inte rekryteringsarbetet på långa vägar.
Jag vet faktiskt inte vilket som är värst. Eller jo, det tror jag. Lukas Klock. Alltså, ska man värva in en spetsspelare under säsongen och så hinner han spela, jag tror det var 11 matcher innan han är borta. Alltså, det är ju faktiskt rent ut sagt uselt.
Och nu är de ju tillbaka på ruta 1 på backsidan. Centersidan har de ändå lappat ihop, så det ser hyggligt ut här nu med Ludvig Larsson. Även om de är fortsatt behov av en första center i det långa loppet, så funkar det ju där nu. Men på backsidan, så, och precis som Chris Abbott sa i din intervju, Daniel, så är det ju helt uppenbart att de kommer att behöva förstärka där för att vara klädda för det som väntar i längre fram i vår.
Och Chris bekräftade för mig att han vill förstärka med både en back och en forward inför transferfönstrets stängning den 15 februari.
En grej som jag bara vill ta upp på rekryteringsarbete i Rögle är ju att det är ju helt såklart, som ni säger, att den här säsongen med 4 nyförvärv och dessutom en assisterande tränare som har...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skeppats iväg. Han är inte inkluderad i dem, va?
Vem?
Han är det.
Lasse Johansson är en av 4. 3 spelare plus
Rosdahl, Niederbach, Klock och Lasse Johansson.
Yep.
Som är iväg. Men om man tittar på, för Rögle jobbar ju ofta också långsiktigt i sitt rekryteringsarbete. Alltså så här, spelaren kommer att vara där år 1 och år 2 ska spelaren vara på nästa nivå. Och tar man då Rögles interna poängliga den här säsongen, så har det alltså Oskar Ståhl Yrenäs 2, William Wallinder 3 och Ludvig Larsson 4.
Bye bye gånger 3 kanske.
Kanske det. I alla fall på Wallinder och Ludvig Larsson kan vi väl gissa att Wallinder sticker till Nordamerika och Larsson känns ju som att han är antingen i Schweiz eller Nordamerika han också.
Står Lyrnäs och fina papper.
Absolut, man ska inte, det är bara det något sur kring Lyrnäs har jag inte hört det nu på samma sätt som om Larsson till exempel, men min poäng här är ju att där har ju Rögles och Chris Abbott och hans kollegors plan nog blivit precis som de vill, för att förra säsongen graderar man ju inte Larsson och Lyrnäs som några supersuccé nyförvärv, utan de gjorde helt okej första år, och sen har ju planen varit att de ska explodera år 2 när de har fått ett år i SHL. Och det är faktiskt precis det som har hänt.
Och för att lägga till, och för att lägga till där, att just det arbetet faktiskt har varit riktigt bra. Hur såg det ut om vi går tillbaka en säsong? Jo, det var ju samma mönster för Lukas Ekeståhl Jonsson.
Ja.
Säsong 2. Och säkert fler där till. Jag bara tog ett namn som ploppade upp i huvudet nu.
Så man kan ju säga att det långsiktiga jobbet funkar ju ofta för Rögle när man gör så här med spelare som man plockar kanske från Allsvenskan, eller som Ekeståhl Jonsson som hade haft en mer undanskymd roll ju i Färjestad, och även talangarbetet. Man har plockat in Kasper, man har plockat in Wallinder och Adam Engström som var liksom helt okänd för de allra flesta. Spelar i Djurgårdens J20-lag och nu är han en av Rögles allra bästa backar. Men det är när det ska kryddas, liksom när truppen ska ofta spelare som kommer från andra ligor, alltså de här som verkligen spets ska gå in och göra massor med poäng och vara var liksom Rögles edge, framförallt offensivt. Det är där man behöver hitta en högre träffprocent, tycker jag.
Definitivt. Det är där de går bet, det är där brytningarna kommer. Jag instämmer, de är jätteduktiga på att hitta de här unga, de är jätteduktiga på att bygga de här ofärdiga spelarna från Allsvenskan. Men de etablerade värvningarna är för dåliga.
Jag har en teori i det där.
All right.
Jag håller helt med er om att det är så, men jag har en teori om varför det är så.
Det är ju jätteintressant. Kör!
Vi plockar fram spelare som då ofta är unga, som bröderna Abbott kan forma, framförallt Cam då, som han vill in i den mallen. Men när du kommer till de här spetsspelarna som ska krydda, så är det ofta formade spelare. Och med bröderna Abbotts till viss del kantighet är jag inte så säker på att det går att formatera om spetsspelare på samma sätt. Det gör att det är lättare för Abbotts att träffa rätt med andra års spelare än de som ska in och producera direkt. Min teori.
Ja, det är möjligt. Jag har länge haft en teori att de går ju ofta sina egna vägar. Allra mest på gott med tanke på hur den här klubben har utvecklats sista 5-6 åren. Saknar ju liksom nästan svenskt motstycke. Men man går också sina vägar, det är kanske som är envisheten, liksom, att det är kanske både ens största styrka och svaghet. De går ju ofta inte efter samma kategori spelare som alla andra. Det fanns väl gott om exempel på det i somras, utan vill hitta sina egna vägar och gräva fram spets. Riley Sheen är väl ett exempel på det, som gjorde jättemycket mål i tysk klubb. Det är ju säkert inte alla klubbar som ens hade velat lägga pengar och investera i en sån spelare, men där går de all in och där har de inte riktigt haft samma utväxling. Sen är väl liksom bara säga att sen är det, inte, det är ju inte heller så exakt vetenskap, men HV är väl ett ganska bra exempel på det, som har dunkat in namn efter namn efter namn. Alla etablerade spelare är ju inte på automatik succéer heller. Så bara för att man värvar liksom stora namn, så inte, man får inte given succé där heller. Det är ganska svårt att sätta de här etablerade.
Ja, det är Växjö sticker ut där. Och det gör ju även Oskarshamn som med sin budget säsong efter säsong känns det som hittar de här namnen som kanske då kan formas in i deras spelsystem som du är inne på, Hjelm. Och som kan vara deras toppspelare. Så att det finns massor av parametrar i det här, men det var ett intressant resonemang det där med spelare som redan är formade på ett visst sätt eller kanske inte superintresserade av att göra allt skitjobb när man har fina meritlistor och kommer från utländska ligor och NHL-matcher på sitt CV och sådär, att det blir svårare såklart om man har ett, som Rögle har ett spelsystem som bygger på att alla underkastar sig det systemet.
Men det är väl som en rekrytering i näringslivet liksom. Det är en klass och en skicklighet att kunna göra det. Många klubbar skulle väl, nu har Oskarshamn lyckats, men på ganska kort tid. Men liksom Växjö är väl det bästa exemplet på hur man lyckas med rekrytering år efter år, men med väldigt, väldigt få undantag. Sportcheferna borde ju titta. Det kan inte så lätt att titta hur de jobbar, men någonting gör ju de rätt i sitt analysarbete med att identifiera vad som ska in och lägga kritik på rätt spelare.
Jag har i och för sig en teori kring HV också, men den kanske vi ska låta bero eftersom det här faktiskt inte handlar om HV.
Vi kan kanske återkomma till den en vacker dag.
Det kan vi göra. Vi går vidare. Ja, men apropå spelare, Oscar Pettersson. Förlängning kom precis när vi skulle kliva in och börja spela in podden.
Precis, skrev ett kontrakt som gäller även över nästa säsong. Det var ju så att han kom över sina 100 spelade minuter i SHL, och som junior innebär ju då det att du per automatik får ett SHL-kontrakt. Men nu valde Rögle, om jag tolkar det rätt då, att skriva längre än bara den här säsongen, utan även säkra upp honom för nästa. Och det känns ju logiskt och väntat på alla sätt och vis att man väljer att göra den lösningen för att inte riskera att tappa Oscar Pettersson till nästa säsong. För det är en spelare är jag helt övertygad om som man känner att man vill bygga på och ha med i det här lagbygget.
Ja, definitivt. Han är ju en sån som Oscar Ståhl Yrenäs eller Ludvig Larsson som ska var någon slags ha en större roll nästa säsong. Allt han gör den här säsongen är nog att betrakta som bonus.
Det var spelarfronten. Har vi fler spaningar? Ni har ju dragit spaningar här längs resan.
Ja, men jag har en spaning, eller två. Vi fick ett mejl från Filip Hultberg som tackade för sällskapet under otaliga regniga hundpromenader. Han menar att han har hört oss skalla Tambellinis målproduktion på ett ganska onyanserat sätt, och han menar att vi borde sluta med detta, eller han har ett resonemang att det vore kul om ni diskuterar detta. Jag svarade honom som jag svarar här, att vi har väl egentligen inte kritiserat hans produktion någon gång, men vi har väl ifrågasatt och varit konfunderade över hans mellanåt ganska minimala spelmässiga inblandning. Att han dels när han hade strul på sin centerplats, men också att han under långa stunder av säsongen har varit ganska icke-delaktig i spelet.
Ja, och den icke-delaktigheten uppbyggd då, eller underbyggd snarare, av dåliga plus minus siffror. Det handlar ju inte bara om att göra mål och mycket poäng om man inte ha så bra siffror hemåt.
Nej, och nu senaste tiden så har ju Tambellini fått ihop helheten i sitt spel med delaktighet och fortsatt produktion i vansinnigt tempo faktiskt. Han är ju den som allt som oftast är, liksom sticker fram näsan och gör de här viktiga målen för Rögle nu, och den betydelsen ska man inte underskatta när han spelar med den av kalibern kommer igång.
Nej, alltså i rent historisk kontext kan det inte ha funnits många forwards med ett bättre liksom målsnitt, med en mer naturlig avgörande, mer liksom otrolig målskytt han är. Alltså, det känns lite Stefan Elvenäs eller liksom Thomas Sarsen klass. Det är otroligt facit han har. Jag kikar på nu, han har gjort mål i 15 av 33 matcher. Man kan ju också se hur han verkligen har taktat upp under sin andra halva här. Om man delar in att han först hade 16 matcher och sen har han spelat 17 matcher efter det för någonstans halverat, så gjorde han 6 mål de första 16 matcherna. Och sen de sista 17 har han gjort 12 mål. Så han har ju dubblat sin produktion från 6 till 12 mål andra halvan kontra första. Och nu andra halvan har gjort mål i 9 av de här 17 matcherna. Det är ju inte många i SHL som kan mäta sig med det facitet.
Nej, det är väl Arbols kanske som ju går fram som en total ångvält i Örebro vad gäller produktionen, annars så är det inte många.
Så kan man kan väl dra en parallell till hans gode vän utanför isen, Riley Sheen, som vi genom i perioder lyft fram med intressanta egenskaper. Han hade 4+3 i sina 7 första matcher, 4 mål, 3 assist. Nu är han mållös 13 matcher i rad. Han tog ett mål på 13 matcher.
Nej, och han har varit blek många matcher också.
Han har 9 assist på sina 11 senaste matcher, ska jag säga. Så jag tror 4 av dem kom i en match mot Brynäs.
Stämmer.
Men jag håller med. Jag tycker att han såg i perioder har man sett intressanta egenskaper. Men mina öron sa att han kom i ganska dåligt fysiskt skick inför säsongen. Så det är kanske också en sån spelare som behöver anpassa sig till en tuffare träning. Och att om man har tålamod där så kanske det kan bli en annan spelare nästa säsong.
Känner man igen, inte dra liksom den parallellen rakt av, men vi pratar om Larsson och Ståhl Lyrenäs som ju båda själva har snackat i intervjuer om att de vill få upp den här jämnheten och prestera på nivå liksom varje omgång, match efter match, och liksom, ja, men höja lägstanivån. Och det är väl lite där Kina är kanske under sitt första SHL-år, att det kommer sjuka matcher där det går bra, poängen trillar in, och sen så i nästa sjuk så är han mer eller mindre osynlig. Så att jag vill ändå inte döma ut Kin inför framtiden vad gäller Rögle, för jag tycker ändå, även om han har haft en svag period spelmässigt den senaste tiden, tycker att egenskapsmässigt så har han ändå intressanta grejer som med en försäsong och med ett SHL-år i bagaget kan det ändå vara något att bygga på.
Verkligen, han har ju verkligen individuell edge, så att, nej, jag dömer absolut inte ut honom, jag tror, men över tid så skulle det kunna, man har ju sett i perioder i powerplay och i liksom avgörande läge där spelare åker 3 år utan att få igenom en passning, han sätter sina pass, han öppnar för andra, gör andra bättre, men han har det lite motigt minst sagt just nu.
Mm. Fler spaningar eller lyssnarfrågor?
Vi kan väl köra några snabba lyssnarfrågor. Signaturen eller figuren Hylsa på Twitter frågar: berätta hur trötta ni är på klyschan. Jag lyssnar inte på vad andra säger utifrån. Jag sätter alltid högst krav på mig själv.
Den har jag skrivit ett antal gånger de senaste veckorna, känner jag nu.
Tony Sund sa väl det senast idag?
Ja, Anton Bengtsson sa det också.
Vad var den intervjun? Hjälp mig.
HD.se.
Ja, han levererar.
Anton Bengtsson har också sagt nyligen, och där är någon spelare till som har sagt samma sak. Så att, den är, nu är jag trött på den, och jag hörde den i det här formatet.
Jag är nog ännu tröttare på när den kommer att jag läser inte tabellen, jag fokuserar bara på nästa match.
Det är ännu hemskare. Det blir allt svårare att få människor att säga något intressant överhuvudtaget. Så att, jag är också ganska trött på den. En fråga till. Finns det någon chans att behålla Janne Larsson efter den här säsongen? Han lämnar ju för att han har sin bas i Gävle. Jag tror det blir svårt, men det hade varit väldigt bra. Säger jag GV4 Life.
Ja, jag gjorde en intervju med Janne Larsson efter Rögles match mot Växjö som vi publicerade någon dag senare. Där kändes det ju verkligen som att det var väldigt osäkert om han skulle bli kvar nästa säsong. Kontraktet är ju ett korttidsavtal. Han har sagt innan att han lämnar Rögle just för att komma närmare sin familj och Gävle. Så att omöjligt att säga såklart, men signalerna pekar ju ändå mer, tycker jag, på att detta är någon slags punktinsats för att hjälpa Rögle och sina gamla kollegor i en tuff situation när man då ville bli av med Lasse Johansson, än att han ska skriva liksom ett 3-årskontrakt med Rögle efter den här säsongen.
Ja, låter som en intressant vettig teori.
Tack.
En fråga, men om den stämmer har jag ingen aning om.
Tack ändå.
Han kanske vill tillbaka till Gävle-tidningarnas analysskrivande av Brynäs. Eller, vem vet, han kanske dyker upp i Brynäs som en assisterande tränare nästa säsong. Jag tror också att han kommer att landa i Gävle. Jag tror, precis som du, Linus, att det är en punktinsats.
Fått en fråga också som krävde lite efterforskning. Hur kommer det sig att i slutet av första och andra perioden säger spikern återstår 1 minut kvar av perioden, men i tredje perioden säger spikern det återstår 2 minuter av tredje perioden? Hur kommer det sig att man liksom utökar med en minut på den här tiden? Och jag drog iväg ett sms till Conny Ekenberg som är gammal domare och tror han är fortfarande domarkontrollant i SHL. Och han svarade direkt att sista två minuterna betyder avsiktligt flyttad målbur straffslag. Avsiktligt för många spelare straffslag. Det blir liksom, man höjer bedömningsribban där. Sen om det är därför spiken säger det vet jag inte, men det är högst troligt. Och jag tror faktiskt att han har rätt i det, att signalera för lagen att bryter man mot de här reglerna, grejerna, sista två minuterna, så blir det ett kostsammare straff.
Är det samma i första och andra då? Att sista minuten så...
Nej. Där är inte, det är bara sista två minuterna av tredje perioden som okay. Den liksom kravribban höjer. Alltså typ om man slänger klubban eller avsiktligt flyttar målburen. Det kostar mer där, för det är mer på spel.
Och de två första så är det bara en tidsindikation helt enkelt. Ja. Okej, okay. Det här är ingen aning om att det var så i tredje. Så det var ju intressant.
Sen om Conny har rätt eller fel, det vet vi inte.
Men, vi får väl lita på Conny, känns
det. Ja, det gör vi. En fråga till här. Rögle har värvat Abols till nästa säsong. Centra behövs. Men hör man något om backar in? Sund måste ju försvinna. Mosik sannolikt också Kapla. Inser Rögle det fundamentala med en stark backsida? Se Växjö i år och Frölunda nästa.
Nej, alltså backar in är väl inget man har hört särskilt mycket om för nästa säsong. Men sen att Rögle skulle... Vad skrev lyssnarna där? Att man skulle bryta med Kapla också?
Det tror jag inte jag.
Nej, precis. Det tror inte jag. Jag tror Kapla är absolut kvar nästa säsong. Om Rögle har insett... Ja, men alla som jobbar inom Rögle och ser Rögle spela har ju såklart också sett att laget har haft struligt med sina backar den här säsongen. Så att det får man väl... Det får man väl anta att de, precis som förstärka centersidan, så att de kommer att gå hårt på att få in ett par toppbackar till nästa år. De behöver in någon toppback redan den här säsongen dessutom. Så att det borde vara en högt prioriterad punkt i Rögles framtida bygge.
Ja, det tror jag också. Värvningen av Abols indikerar ju någonstans, det är verkligen inte att gå sitt eget håll som vi pratade om innan, som ofta Abols har gjort, gått sin egen riktning med värvningar. Det är ju han vill ju väl de flesta ha, så att det indikerar väl någon slags omtag. Det skulle förvåna mig om man inte gör samma omtag på backsidan och försöker få in någonting av hög dokumenterad kraft från dag ett. Hur skadeglada är de i truppen kring Malmös placering i SHL, eller ni för den för all del?
Jag är inte skadeglad.
Nej, jag blir kval hejar jag stenhårt på Malmö. Jag vill absolut ha derby, det är ju roligaste matcherna. Men jag tror faktiskt inte de är så skadeglada i truppen heller. För jag tror att de tycker det är ganska roligt på det derby.
Mm.
Men jag vet, ibland hamnar man i diskussioner med supporter. Jag gick i trappan ner med någon... så kom vi att prata om Malmö, så sa det, men det är ju skittråkigt om det blir derby. Och han sa, nej, bara låt det gå åt helvete för dem. Allt som är dåligt för dem är bra för oss. Och jag tror den liksom inställningen har en del supporter märker att bara låt det gå åt helvete för Malmö. Den delar vi kanske inte i det här rummet.
Jag ska inte ge mig in i det här heller, som inte är född och uppvuxen här i rivalitetens Skåne.
Nej, men det är väl
så jag kan liksom inte känna in och alltså vara inne i den här.
Det finns så många röglespartar, den här rivaliteten sitter djupt rotad och liksom är... Det är liksom odiskutabelt för folk vilket håll man ska välja. Om man sitter och ser Malmö i ett kval så för att hålla sig kvar, så finns ju jättemånga som inte är kapabla alls såklart att sitta och hålla en tumme för Malmö, för det gör man aldrig. Men på det stora hela så tror jag ändå det är en hygglig andel av alla Rögle-supportrar som ändå tycker att det hade varit tråkigt om man inte får se Skåne derby i SHL nästa säsong.
Är det inte så att man vill ha derbyna bara Rögle vinner?
Ja, alltså, men så är det ju för alla lag, i liksom alla supportrar, alla idrotter. Så att,
även för Manchester United-fans som du.
Vad heter de?
Manchester United.
Ja, även, jag får ju vara lite glad nu för en gång.
England, vi pratar inte mer om
detta. Och Everton-Liverpool, också kul va? Vi med derbyn.
Nej, fy fan. Vi pratar inte mer om fotboll. Nu håller vi oss till ämnet.
Hej och välkomna till Everton-podden. You never walk alone.
Den har blivit dyster kan jag säga. Ja, men sen är det lite frågor som vi kanske har varit inne på. Jag tror vi kanske ska stanna där och uppmuntra folk att skicka in lite frågor fler gånger. Så det är roligt.
Rättelse. Hej och välkommen till Everton-podden. You always walk alone.
Ja, det går inte fantastiskt bra för Liverpool heller, vilket är helt underbart.
Okay.
Det enda jag glädjas åt. Ja. På tal om det.
Jag har faktiskt, kan vi klämma in en lyssnarfråga till eller ska vi spara det till nästa vecka? Vad tycker ni?
Den var ju ganska omfattande och den är ju ganska tidlös. Vi kanske ska spara den då.
Vi sparar den. Vi kan ju bara ge en cliffhanger till nästa vecka då. Den frågan handlar om vad som händer vad gäller ersättning till en spelare som blir skadad. Hur mycket får klubben betala? Hur mycket pengar förlorar klubben om en spelare går sönder på kort eller lång sikt?
Är vi framme nu?
Är vi framme? Ska du börja briljera igen?
Vid mitt favoritsegment.
Ja, men då går jag och hämtar kaffe. Ska jag hjälpa dra alla nummer nu?
Nummer 18. Dennis Everberg.
Först ska jag bara säga att det var en rävig läsare på Twitter som har sett en bild på Oscar Pettersson i Rögles nummer 20 i en CHL-match och medvetet hållit på den bilden, skrev han, tills jag drog igenom nummer 20 och missade Oscar Pettersson. Sen efter det så la han ut den på Twitter, så att du har missat Oscar Pettersson. Han har suttit och hållit på den bilden.
Vi har de bästa lyssnarna i hela världen, det måste man ändå säga. Tog vi med Oliver Ternström för
Ja, jag var inne och nämnde, för jag sa att det var någon som skrev om det. Jag var lite osäker, men det var ju faktiskt helt riktigt.
Och Röglepodden har ju världens bästa historiekännare.
Har vi? Eller vad menar han? Historiekännare?
Han menar sig själv.
Jaha, okej. Okay. Du är så ny i den här expertfåran, så jag har inte riktigt, det ramlade in helt naturligt. Jag kan bara säga att Dennis Everberg är den som har haft nummer 18 längst. Han har haft det är hans nionde säsong i tröja nummer 18. Och det är 22 spelare som har haft numret. Är det någon ni på rak arm kommer på?
Timothy Liljegren tror jag. Kan 16 eller 18, men jag tror han hade 18. Men sen har jag inte. Om den stämmer hoppas jag, annars har jag inte så många fler.
Det är faktiskt rätt. Timothy Liljegren hade numret 2015-16 och 16-17. Sen drog han till Toronto, där i vilken organisation han fortfarande är kvar i. Han har spelat 33 matcher i NHL denna säsongen. Hjelm, har du någon spontant långt fram?
Ja, vi får nog gå tillbaka långt i tiden tror jag. Vi kanske ska... Du får väl ta några fram till vi kommer dit.
Ja, du får väl kanske vänta med dina... Du brukar ju vara expert på 60-talet, så du kanske ska vänta.
Men där kan jag mycket.
Ja, men då kan du vänta.
Och där någon. Tror jag att jag kan någon faktiskt.
Kan du någon i mer modern tid? Jag hittar faktiskt en nästa spelare som har haft 2014-15.
Ska vi få gissa nu då?
Ja, det var en back och jag hittade en text av Hjelm där han skrev: Rögle ser ut och gjort ett riktigt fynd i nye backen. På kort tid har han visat mycket. På kort tid får ni veta mycket om hans italienska ursprung. Jag kan säga att...
Vilken säsong?
14-15. Han gjorde 1 plus 3 på 18 matcher och gick till historien som en stor flopp. Så att du hade inte rätt i din prognos.
Nej, men det var ju han som fick något psykbryt i Karlskoga. Han fick matchstraff tror jag.
Han fick först en tvåa, sen skrek han sig till en tia och sen skrek han sig till en tia till och fick matchstraff. Sen fick han inte byta om i nästa match. För då kom Niklas Hansson in. Jag läste en intervju du gjorde med Gunnar Persson om detta.
Ja, men då Mike Vernacci.
Exakt.
Svagt Hjelm att du inte tog den när du har intervjuat honom och skrivit att man får lära sig mycket av honom och hans italienska ursprung och allting.
Jag måste säga att det är ett sorgligt förbisett nummer i Röglekretsar. Så 2014-15, sen får vi liksom gå ända bak till 2006-2007, alltså 8 år bak i tiden för att hitta nästa som hade den. Då är vi ju då på själva centern i kedjan som gjorde toksuccé under namnet Sackkedjan.
Sackkedjan.
Fortfarande aktiv och fortfarande lagkapten i Leksand.
Patrik Zackrisson.
Ja, tycker det går dåligt för experterna borta.
Men jag har tagit en paus nu. Jag har gjort min den här säsongen.
Du ska gå och vänta på 60-talet. Vi kommer bort dit.
Ja. Det är ju min bag.
Ja, men bidra din tid. Sen får vi liksom backa 9 år till för att komma bak till Martin Johansson som spelar en säsong där. Sen kommer han tillbaka, tror jag, han spelar i 341 också. Ja, och då får man inget. Så det var sista gången vi nämnde honom i den här podden. Om man har 41 så kommer man inte med. Sen har vi en storvuxen back som spelade 4 raka säsonger, 93-97. Var med under Rögles elitserietid där. Sen värvades han av Luleå faktiskt.
Nej.
Jobbar nu som ishockeyagent och i Ängelholm.
Finström.
Johan Finström. Hjälm, du vidare din tid fortfarande.
Oh ja.
Ja. 91-92, 92-93 Ola Bös. Men det var mycket få matcher där. Sen är vi tillbaka på en back som trakterade numret 86-90, 4 säsonger. Stefan Sandén, det är väl inte lönt att stå och vänta på er, för det namnet hade inte poppat upp. Sen har vi faktiskt 3 nordamerikaner på rad. Och då har vi alla 3 lite samma bakgrund. Vi kom till Rögle efter 4 år på universitet. Man kan väl säga att det var lite varierad framgång. Den första var Paul Tilly, 81-82. Det finns ingen statistik riktigt på vad han uträttade i Rögle. Den sista av de här 3, hoppar jag medvetet över nummer 2 för att han var den bästa. Larry L, 84-85. Du har inte det på tungan, Hjelma?
Ja, men Larry... Inte helt obekant.
Larry.
Fick ändå ihop 23 plus 16 på 39 matcher i Rögle. Toksuccén var då 82-83 då Dave Paulin kom till Rögle och gjorde braksuccé. 35 mål, 20 assist på 32 matcher. Åkte raka spåret hem till Philadelphia och gick in i NHL-slutspelet. Gjorde sedan 7 säsonger i Flyers i NHL, varav 6 som kapten. Och spelade sedan även för Boston och Washington. 724 matcher, 530 poäng i NHL. Brukar rankas som en av de absolut bästa som någonsin har spelat i en Rögle tröja. Och jag var lite för ung för att bekräfta detta.
Bortsett från Tommy Stickan Pettersson.
Ja, exakt. Men nu börjar vi väl närma oss dina domäner. Vi ska bara städa av några namn till.
Kommer vi till 60-talet?
Ja, vi är snart på 60-talet. Vi får vänta lite till. 80-81, Bo Ingmar Knutsson. Vad kallades han?
Ingo.
Nej. Kom igen, Linus.
Hur ska jag veta vad det är?
Bulan.
Bo Ingmar Knutsson, vad kallas han? Vad är smeknamnet? Det sitter...
Bingen!
Bingen? Det sitter 5000 lyssnare där ute och skriker Boston.
Jag tror inte då alla 5000 skrek Boston där faktiskt.
Alla var 60. Boston Knutsson. 78-79, Anders Olsson. Vet jag inte mycket om. Egentligen ingenting. 77-78, Stig B. Sjöström. En säsong.
Stig B. Sjöström?
Stig B. Han hade ett B. Du vi väntar fortfarande på dina expertkunskaper, va?
Ja.
75-77, Christian Isak Isaksson. Reservmålvakt. Sen hade vi Janne Larsson, 74-75. Jag tror inte det är han som är assisterande tränare just nu. Men han var back. Janne Larsson i Rögle var ju forward, det vet vi. 73-74, då var det Anders Ponderosa Johansson. Stod uppställd smeknamn Ponderosa. Uppsatt som femte back. De 4 ordinarie den laguppställningen var Tord Torstensson, Rolf Dallas Norell, Sven-Olof Bränna Brännström och Rickard Lavoy.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Nu har vi bara 1, 2, 3, 4, 5. Du får ta den sista då, Hjelm.
Om jag nu kan.
Jo, det kan. Det är klart du kan. 70-71 och 71-72. Mats Malmberg. 69-70. Bo Göran Nilsson, målvakt. 67-68. Bo Wahlberg. 66-67. Johnny Sjöqvist, målvakt. Sen är det bara en kvar som stod, eller som var i Rögle 64-66.
Backup till Tom Haug.
Helt rätt.
Bill Sarin.
Jajamän.
Jajamän. Jag spelar ju med bröderna Sterner, Uffe och Ove. Eller hur?
Kolla.
Och Des Moroni.
Allt rätt. 100% rätt.
Bill Sarin.
Ni måste sluta med detta nu. En vecka räcker.
Vilket? Ja, men det där laget är ju något man ändå har kunskap om.
Hur kan du kunna så mycket om 60-talshockey i Rögle?
Ja, men pappa var ju lite småförtjust i Rögle, så han satte mig in i de spelare som...
Han satt och läste fanns för det på kvällarna om allt som hände i 60-talets Rögle.
Bill Sarin knäpper du in efter att ha haft 0-1 på 7 minuter.
Ja, men just Bill, det blev att man liksom läste in det här laget i och med att Uffe Sterner också var där.
Och hans bror då.
Ja, så man ville ju veta vilka som han spelade med.
Ja.
Des Moroni till exempel.
Men då blev det 1-1 här. Nej, du sa ju Everberg, så då vann du med 2-1 igen.
Japp.
Mm. Är du klar med Mike Vernacci efter lite hjälp ju?
Alltså ni två.
Hur går det, Linus?
Jo, jag vet inte vad ni håller på med riktigt, men jag tycker att det går bra i alla fall.
Kul segment.
Ja, det är kul.
Glöm aldrig Bill Sarin. Backup till Tom Haug.
Nej, glöm aldrig att vi är tillbaka nästa vecka heller, eller? För det kommer vi väl vara. Då har vi ju ett derby och snacka lite om och en bortaturné och prata upp.
Ja, vad händer nu, Linus? Berätta.
Nu står faktiskt Daniel Roth på händer i studion. Så att det får du faktiskt en golfapplåd för, Roth. Det var, hade inte jag kunnat göra, tror jag. En fin avslutning på ett lite upp- och nervänt avsnitt, kanske.
Ja, Daniel står på händer.
Massa. Du ser anfådd ut, faktiskt.
Nej, det är inget för veklingar. Nu får vi gå och vila.
Nu går vi och vilar. Tack för den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Fram tills nästa match så har ni ert underbara liv.